En av de absolut viktigaste strategierna för Heja, det är egentligen det som har blivit populärt nu kallat för product-led growth. Och det vi tror och är övertygade om, det är att det är produkten som måste driva tillväxten. Har man en app som finns globalt, så är det enda sättet att växa organiskt genom appen. Det går inte att ha en lönsam strategi som bygger på betald marknadsföring eller att man har en enorm säljorganisation som bearbetar olika personer. Så vi har väl egentligen sagt att vi måste vara bäst inom growth product management för att kunna växa och bli störst inom vårt område.
Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi delar tips om verktyg, taktiker, metoder, arbetssätt, ledarskap och mindset för att arbeta datadrivet. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaya.
Hej och välkommen Andreas från Heja till Datadrivet.
Stort tack, jättekul att vara här.
Ja, det ska bli jättespännande. Inför den här inspelningen så har vi pratat och förberett lite och du har pratat så mycket om hur ni jobbar och jag blev jättetaggad. Så låt oss dela det med världen.
Ja, hoppas att jag kan bidra med någon, en och annan insikt i alla fall.
Ja, det tror jag. Kan du inte berätta vem du är och vad du gör?
Absolut, jag heter Andreas Kvensel och jag jobbar med Growth Product Management för en app som heter Heja. Och om det är någon som mot förmodan inte har koll på Heja så är vi en app för lagkommunikation. Och vi är specialiserade på idrottslag. Vi har ungefär 130 000 lag som använder oss och våra största marknader är USA och England. Så än så länge är vi inte så stora i Sverige för vi har inte riktigt fokuserat här. Tidigare så kom jag från mediebranschen. Jag har jobbat inom Bonnier News och Expressen i olika marknads- och analyschefsroller. Så jag var där ett tag så jag hann med att beta av ett gäng olika roller. Och sen så har jag också jobbat med tv-spel för Electronic Arts, EA. Både i Norden och sen också ett par år i Asien.
Så spännande bakgrund. Men hur länge har du varit på Heja?
Vad blir det? Tidligen fort. 1,5 år blir det.
Hur många är anställda på Heja?
Just nu så tror jag att vi är 13 personer. Så vi är fortfarande ett relativt litet startup. Så att det gör ju också att de som, när man jobbar med growth så jobbar man med nästan hälften av bolaget direkt varje dag. Ja. Men det är att man blir ganska så här snabbfotad. Kommunikation är inte direkt en utmaning i och med att man är så få personer. Så det går snabbt och man är med och fattar mycket beslut, vilket är roligt.
Men det är ju en otrolig tillväxtresa då med 130 000 lag och då ännu fler användare, tänker jag, på 13 personers team.
Ja, verkligen. Verkligen. Och nu har vi börjat tjäna pengar också. Det är det inte början. Utan vi har lanserat en premium-version för appen. Så nu är det lite så här nytt spår. Så det är jätteroligt och intressant.
Spännande. Kan du inte berätta bara om den här rollen Growth Product Manager? Vad innefattar den?
Exakt. Så själva idén med, eller liksom en av de absolut viktigaste strategierna för Heja, det är egentligen det som har blivit populärt nu kallas för product-led growth. Och det vi tror och är övertygade om, det är att det är produkten som måste driva tillväxten. Har man en app som finns globalt så är det enda sättet att växa organiskt genom appen. Det går inte att ha en lönsam strategi som bygger på betald marknadsföring eller att man har en enorm säljorganisation som bearbetar olika personer. Så vi har väl egentligen sagt att vi måste vara bäst inom growth product management för att kunna växa och bli störst inom vårt område. Så min roll på Heja är egentligen att jag ansvarar för vår growth-process. Och då har vi ett growth-team som de flesta andra growth-teamen numera är korsfunktionella. Så att det jag gör är att Jag ansvarar för själva processen, hur vi arbetar, och sen så tar jag såklart in input från teamet för att iterera på det. Och sen så har jag även en analytikerroll i teamet i och med att vi är relativt få, och jag är i grund och botten en analytiker, så det är jag som sitter att analysera experiment, gräver i våra databaser etc. Så jag jobbar med process och analys, och sen så har vi, de övriga teamet är vår CTO och ena grundaren, vår product manager som leder arbetet i produktutvecklingsteamet. Vi har en designer och vi har en marknadsförare.
Ja, jag tycker det är så intressant att du säger att ni är helt övertygade om att det ska vara produkten som gör att det växer snarare än att skicka dit betald marknadsföring. Hur kom ni fram till det? Var lärde ni er det? Eller var blev ni övertygade om att det var så det skulle vara?
Jag tror inte att så här, jag kan så här, ta åt mig äran av det, för det fanns på plats när jag började. Men det jag tror att grundarna kom ifrån, det var att de driver en tjänst i Sverige som heter Laget, som är den största tjänsten för idrottslag i Sverige. Och de kommer ju från en annan bakgrund där de gör hemsidor, de har en säljorganisation, men där de också har en app. Och det de kände som ett nästa steg där är att så här, om vi ska kunna ta det här fältet, men vi ska kunna ta en global position, så kan vi inte växa på samma sätt. Så vi måste vara mobil först, vi måste vara mobilapp först. Och vi måste ha en så här bottom-up approach, det vill säga att vi växer organiskt utifrån lagen snarare att vi börjar bearbeta klubbar i olika delar av världen, för det kommer gå för långsamt. Så det var liksom en insikt som de såg tidigt för att expandera globalt.
Super. Kan du berätta lite om produkten? Vad är det för problem den löser?
Precis, så det är en lag, det är en app för idrottslag, och det som blir lite så här speciellt för oss är att vi inte har en typ av användare, utan vi har flera typer av användare som egentligen har olika typer av problem. I grund och botten i ett idrottslag så finns det tre olika typer av roller. Man har en coach som oftast har några andra som hjälper till och coachar laget. I vårt fall så är det jätteofta föräldrar som coachar sina barn. Vi har spelare som ibland är 15 år och använder appen själva. Och ibland så är de 7 år och använder aldrig appen. Och dessutom den sista gruppen är föräldrar som är föräldrar för barn. Och det här gör ju att de har lite olika typer av problem. Och om vi börjar med coachen, så i vår värld när vi undersöker varifrån våra användare kommer och vad de använt tidigare, så är det inte så avancerade verktyg som de använder. I England så använder man WhatsApp, typ 75% av lagen. I USA så använder man sms, och sen så är en del som använder e-mail. Och det som händer då för en coach, det är att det är problem för coachen att ofta få feedback från föräldrar och spelare. Och när de får feedback så blir den ganska rörig och aldrig så aggregerad. Så att rent konkret så blir det så att de skickar ut i en WhatsApp-grupp vem är det som kommer på träningen på onsdag. En del svarar, en del svarar inte. Någon använder inte WhatsApp, så då får de mejla den föräldern. Och sen så får de försöka sammanställa själva vem som kommer och vem som inte kommer. Så det Heja gör för coachen, det är att alla finns i en och samma app som är liksom låst för laget. Allt sker per automatik. Inbjudningar går ut till föräldrar och lag som svarar om de kommer. De skickas påminnelser. Datan aggregeras så att coachen innan träning vet att nu är det 9 av 12 som kommer på träningen, och de övriga 3 vill jag skicka en extra påminnelse till just nu. Så att för coachen så ser vi till att få feedback tillbaka från resten av laget. Föräldrar och spelare är lite annorlunda, men i deras värld så, framförallt i båda Sverige egentligen, så är det ett stort brus. Alla använder ju e-mail och WhatsApp etc. Men man använder eller man får information från massa olika källor. Så om man är förälder så får man mail från skolan. Man får kanske textmeddelanden från vissa idrottslag. Den blandas med mail från vänner och bekanta etc. Så att det Heja gör då är egentligen att vi tar bort det där bruset. Allting finns på samma ställe. Har man flera barn som förhoppningsvis använder Heja allihopa, så är det väldigt enkelt att se när har barnen träning, vilken information är viktig för träningen, hur lägger man upp sin vecka etc. Så det är för föräldrar. Och sen så någonting som vi inte förstod förrän lite senare var att det Heja också gör, det att vi stärker lagsammanhållningen. För att det vi ser med kommunikation som ökar, det är att så här, lagen, coacher, föräldrar börjar dela med sig av bilder, så här, hejarop, de löser problem tillsammans. Vilket gör att det är jättemånga som hör av sig till oss och säger att tack vare Heja så har vår lagsammanhållning förstärkts.
Gud vad nice. För alltså, när jag läste om Heja, när du hade liksom beskrivit det, då tänkte jag lite så här, varför använder man inte bara typ WhatsApp eller kanske då Slack eller Discord eller någon sån där typ av kommunikation? Men nu förstår jag, det finns ju mer funktionalitet här som där framförallt coachen kan vara, hallå, kommer ni eller inte? Och få feedback tillbaka ganska snabbt.
Precis, men en coach kan ju använda alltså, egentligen alla verktyg som har någon form av så här kalenderfunktionalitet och kommunikation. Men det vi gör är att vi egentligen anpassar det utifrån ett idrottskontext. Så att alla funktioner är specialbyggda just för idrottslag. Och det kan vara så här superenkla saker som att när en coach lägger upp en aktivitet så får man välja mellan, är det en match eller är det en träning? Och påminnelser som går ut för aktiviteterna, de är ju också specialanpassade för lag. När de skickas, hur ofta de skickas, etc.
Hur går det till då när du leder den här processen, product-led growth? Hur använder ni insikter för att lösa de här problemen för kunderna?
Ja, vi har en relativt ny process som jag tänkte kunde vara intressant att dela. Där kanske processen inte i sig handlar bara om insikter, men hela processen är definitivt insiktsdriven i alla fall. För oss funkar det ganska bra också för att vi får en röd tråd från strategin som sätts från ledningshåll till vad vi faktiskt gör ut i faktiska experiment som går ut till användare. De olika delarna i den processen, det är att vi börjar med en strategi som vi i vårt fall sätter i början av året. Och den strategin, den är inte bara, för vi jobbar så här med saker som så här, det här måste vi utforska, det här är viktigt för oss på sikt. Men i mångt och mycket är strategin egentligen ett gäng nyckeltal. Och nyckeltal kan vara exempelvis intäkt per betalande lag. Det kan vara vi ska jobba med konvertering till betalande, få fler att börja betala för en premiumtjänst. Det kan vara activation rate som är i vårt fall hur många av nya lagen som lyckas bjuda in minst 6 användare. Så vi har ett gäng nyckeltal som bolagets ledning anser vara viktiga och som vi tror att vi kan påverka. Sen så tar growth-teamet den här strategin som vi har. Så låt säga att vi har 5 olika nyckeltal som är prioriterade under året. En modell är att man kan jobba med alla 5 nyckeltal samtidigt. Det brukar oftast inte vara en så effektiv strategi, utan det är såklart bättre att fokusera. Så det vi gör då, det är att vi har en så kallad end-to-end-modell eller growth-modell som är en relativt stor Excel-modell. Och i den modellen så skickar vi in all form av data input som påverkar antingen hur många användare vi har eller får, eller hur mycket intäkter vi har eller får. Och som exempel på vad vi skickar in i modellen så har vi retention. Så om vi får in ett lag, hur länge stannar laget i appen? Hur länge använder de oss? När kör de? Vi har activation rates som är andelen lag som bjuder in minst 6 medlemmar. Vi har våra acquisition loopar, vilket är hur vi växer, hur skapas nya lag. Och där finns allt ifrån klassiska betalda kanaler som Facebook och Google. Vi har en word of mouth loop, hur Heja sprids på så sätt. Och den viktigaste loopen för oss, det är vår organiska virala loop. Och den förklarar absolut merparten av vår tillväxt. Och det är egentligen hur ett nytt lag kommer in genom en coach. Coachen bjuder in resten av laget, vilket brukar vara ungefär 20 nya medlemmar. någon i det laget är involverad i ett annat lag. Det kan vara en coach som coachar ett nytt lag, eller det kan vara förälder som har ett barn som inte använder Heja i ett annat lag. Så någon i laget ser till att starta ett nytt lag. Och det är så vi växer från fält. Och sen så har vi med också alla delar utifrån monetization, det vill säga hur många konverterar till betalande kund, snittpris, renewal rate etc. Och det som är själva fördelen med en end-to-end-modell, det är att alla de här faktorerna går samman och påverkar varandra. Exempelvis om vi blir bättre på våra betalda kanaler, vi får ner priset som vi betalar för ett nytt lag, så slutar det inte med att ett nytt betalande lag kommer in och förhoppningsvis konverterar till betalande kund. Utan det som händer i praktiken är att ett betalt lag kommer in till Heja, den bjuder in medlemmar, kommer igång, och det laget skapar sedan ett nytt lag. Så att en betald kund går in i en viral loop. Och alla de här faktorerna påverkar varandra, vilket gör att man inte kan titta på dem var för sig. Så genom den här modellen då, det vi kan göra, det är att vi kan se vad händer med antalet användare, vad händer med våra intäkter om vi förbättrar olika kopior olika mycket. Och då blir det enklare att säga att men nu tror vi att om vi ska få upp intäkter snabbt på kort sikt, då kanske vi ska jobba med intäkt per betalande kund. Däremot så här, om vi vill fokusera på tillväxt som i sin tur driver intäkter, då ska vi jobba med ett annat nyckeltal. Så det blir ett sätt för oss att helt enkelt prioritera vilket nyckeltal ska vi börja jobba med.
Så jag har fått kika på den här Excel-filen och gått igenom den. Den är fantastisk. Om man är intresserad av att skapa en sån själv eller bara förstå hur den ser ut, var hittar man en sån? Var lär man sig att skapa en sån?
Det är flera i bolaget som har gått Reforge-utbildning. Och Reforge är ett företag som är specialiserade inom growth, framförallt i USA. De är svinduktiga, så det är verkligen ett tips för oss. Så det är ett starkt tips. Jag kan se om jag kan dela någonting efter det här avsnittet, kanske någon så enkel Google Sheet-modell. Men annars vet jag inte, förutom att man kan googla. Men börja enkelt och sen så här bygg på allt eftersom.
Det vore guld om du kunde dela något.
Ja, absolut. Ska försöka.
Det som var så häftigt med den här modellen är ju förmågan att förutspå vilken impact en viss förändring kan ha om 12 månader. Så om man har en hypotes att man kan öka ett av de här nyckeltalen som du pratar om med 10%. Vad har det för impact på helheten, som du säger, end-to-end? Jämfört med om man skulle öka ett annat nyckeltal med 10%. Att det liksom kan också hjälpa till i prioriteringen.
Absolut. Och sen så också när man jobbat med nyckeltal då får man också så här känsla för hur svårt är det att påverka vissa delar. Som exempelvis här retention-kurvor, hur folk, de lagen som kommer igång, hur länge de stannar. Det enda viset är något så här svårare att påverka, för att till exempel så här lagens säsonger dör ut om de är ett skollag. Så terminen tar slut och de försvinner. Så det innehåller ganska många faktorer som inte går att påverka. Vissa delar går, men inte alla. Medan en metrik som vi har kunnat flytta jättemycket, det är activation rate. Hur många nya lag som bjuder in medlemmar. Så då kan vi väga med så här, hur mycket tror vi att vi kan påverka den här, baserat på historisk erfarenhet, med vad som är potentialen.
Ja, och när ni har gjort den här prioriteringen i början av året, vilket metric som ni ska fokusera mest på, vad händer sen?
Det vi gör sen, det är att då bestämmer vi oss för så här, vilken metrik ska vi börja med. Det skulle exempelvis kunna vara, vi tror att vi kan ta mer betalt per lag. Det skulle kunna vara en. Och det skulle kunna vara genom att vi höjer priset, eller vi kanske tar bort vårt billigaste paket. Det finns ju många sätt att och jobba för att lagen betalar mer i snitt. Men det vi börjar göra nu, det är att först har vi en idégenereringsworkshop. Och det vi testar nu, det är att vi har en helt öppen för våra 13 medarbetare på Heja, där vem som helst får vara med. Vi delar in oss i små grupper. Och sen så försöker vi bara så här spotta ut hur mycket idéer som möjligt i små grupper. Och helt utan någon slags mall. För det var märkt också att om det blir för mallat så de som inte är vana att jobba på ett visst sätt får svårare. Så nu tänker vi att folk får bara köra och det kommer fram jättemycket bra. Från allt från utvecklare till supporten som pratar med kunder varje dag. Så då får vi en så här lång bruttolista av idéer. Och det vi gör sen i growth-teamet är att om jag har en lista på låt säga 30 idéer, då kommer det alltid finnas typ 10 som man tror mer på. Och det är väldigt svårt att göra det vi gör nästa steg med 30 stycken, och det är att vi skriver hypoteser. Så att vi tar de vi tror mest på och sen börjar vi skriva hypoteser, och då utifrån, ja, en, jag tror att det är en ganska klassisk mallen, en mall som är eftersom vi har sett, alltså någonting som bygger på data och insikter, så tror vi att vi kan få denna förändring som kommer att ge denna effekt. Genom att skapa hypoteser så har jag märkt att det blir lättare att se, så här, tror vi på den eller inte tror vi på den? Och vad är det som talar för den och vad är det som talar emot den, i och med att den är byggd på någon form av data eller insikt. Och då har vi ett gäng hypoteser och sen så kör vi en klassisk rangordning av hypotesen. Jag vet att ni pratade om det i något avsnitt och jag tror att vi kör på i princip samma sätt. Så det är att vi rangordnar hypotesen utefter potential. Om vi lyckas med hypotesen, hur mycket kommer den flytta metriken? Vi har en learning, inlärningsdel. Hur mycket kommer vi lära oss? Vi har en enkel del. Hur snabbt och enkelt är det att få ut den här hypotesen? Och till sist så är det confidence. Hur mycket tror vi på hypoteserna, om det stämmer eller inte? Ja, sen så kör vi en, någon slags summering av alla av de här fyra delarna. Och så får vi en priorlista helt enkelt. Om jag ska fortsätta efter det, så har vi vilka hypoteser som vi tror på, och sen så börjar den klassiska build, measure, learn-loopen, det vill säga att vi har en hypotes och antingen kan det vara så att vi vet för lite om hypotesen eller det finns för stor osäkerhet, och då gör vi så här service eller pratar med användare. Men ibland så är det så att vi har en hypotes, vi kan direkt göra ut ett experiment i appen. Och sen så efter ett tag så får vi data från experimentet. Vi lär oss av experimentet. Vi bestämmer vad vi ska göra av datan. Ska vi fortsätta iterera? Verkar det här funka? Kan vi verkligen, om det funkar jättebra så kan det beslut bli att så här, men vi kör verkligen så här, double down. Nu fokar vi ännu mer på det här än vad jag tänkt från början. Och sen så bygger vi, itererar vi och vi lär oss helt enkelt.
Jag älskar att du har beskrivit den här processen så himla detaljerat. Det är så himla bra. Kan du ge några exempel på några av de här experimenten som ni har testat? Alltså, nu har ni formulerat hypoteserna. Nu ska ni bygga de här hypoteserna. Få tillbaka insikter. Ge exempel på några sådana ni har gjort.
Absolut. En sak som vi har jobbat mest med under min tid, det är att vi ska få fler coacher att uppleva ett aha-moment. För coacherna, det är de i början som är viktigast för oss, för oftast är det en coach som skapar ett lag i Heja, och sen måste den bli övertygad om att det här appen är någonting att ha för att den ska bjuda in laget. Och när laget väl är inne så ser vi att de använder Heja både så här väldigt frekvent och länge. Så att det vi har försökt göra det är att få fler coacher att uppleva det som kallas för aha-moment.
Vad är en aha-moment för en coach?
Det är, jag tror så här, en så här distinktion, för att det jag har hört när många så här pratar om aha-moment är att många tolkar det som att det är någon slags så här eureka-moment, att så här, aha, det här är ju fantastiskt, nu fattar jag den här produkten. Men som vi ser det så är aha-moment helt enkelt första gången som användaren upplever habit-loopen. Om jag ska slänga mig med ett nytt uttryck. Och det en habit loop är, det är vad som gör att användarna kontinuerligt kommer tillbaka till appen och blir hooked. Och i vårt fall så är det här en serie av event som måste ske. Och det börjar med att en coach skapar eller schemalägger en träning eller match i appen. Coachen bjuder in spelare och föräldrar som svarar om de kommer eller inte. och coachen får aggregerad feedback på hur många som kommer och känner sig sedd, får frågor om det finns några frågor etc. Och det gör att coachen nästa gång kommer skapa en ny aktivitet eller schemalägga träningar för resten av året. Så det här blir då en loop som finns på plats som gör att både coacher och föräldrar eller spelare kommer tillbaka till appen flera gånger i veckan.
Så superintressant, för du har också pratat om att det är viktigt att en coach i onboardingen bjuder in minst sex lagmedlemmar. Hur kom ni fram till den siffran? Och hur kom ni fram till att det här var er habit loop?
Det är egentligen två olika saker. Det jag började med när jag började på Heja, det var att förstå vad som skapar retention, vad skapar stickiness i appen. Och det vi gjorde då är att vi började kolla på ett gäng aktiviteter som användare kan göra i appen. Det kan vara exempelvis antal poster som skapas i ett lag inom låt säga första veckan eller första dagen. Vi kollar på antalet aktiviteter som en coach schemalägger. Vi tittade på antalet RSVPs, alltså antalet svar som man får från spelare. Men det vi märkte till sist var att lag som hade fått minst 6 användare inom 7 dagar hade alla en jättebra retention. Och så länge de får minst 6 användare inom 7 dagar så börjar de använda hela appen. För att alla lag som använder Heja, de har ju träningar, de har matcher. De har behov av att skicka ut information om aktiviteter. Så länge vi får in medlemmarna så sköter sig appen sig själv. Och sen så höll vi på att testa helt enkelt så här, hur ser retention ut för lag som har gjort 7 poster jämfört med hur ser retention ut för lag som har fått in 7 medlemmar. Och sen så testade vi lite så här hur lång tid tar det. För att så här, det går ju att lag som har skapat 10 poster första dagen, de har ju en fantastisk retention. Men däremot så kanske det är 0,5% av alla lag, så då är inte det intressant. Så med 7 dagar, då såg vi att det tar ungefär en vecka för våra användare att göra och bjuda in användare eller göra poster. Det är en så här rimlig tidsperiod. Och inom den veckan så hittar vi en så här klart hopp upp i vår retention-kurva när lagen når 6 användare.
Jag kan tänka mig så här, när ni satt där och gjorde den analysen och när ni hittar de insikterna, att det blir lite så här gåshud. Eller? Är det bara jag?
Det som händer är att man, alltså med alla de här sakerna, så egentligen så oavsett vad datan säger så får en att tänka nya tankar. Så sen när vi presenterar, det är ju en bra övergång till det här med aha moment. För när vi presenterar för resten av företaget att okej, vi har en uppgift som är viktigare än någon annan, och det är att lagen ska få in minst 6 användare inom en vecka. Och det föder ju ett gäng idéer. Och om jag går tillbaka till det här experimentet då, för att vi ska få den här habit-loopen med coachskapar träningar, bjuder in lag som svarar, då är första delen av det att coacher måste skapa en träning. Och då hade vi, jag tror en av utvecklarna som kom med idén att vänta, kan vi inte slänga in skapa träning som en del av onboardingen? Och det som gör att en sån sak inte helt självklar, det är att man vill ha en onboarding med så lite friktion som möjligt. Det vill säga att man vill ha så få steg. För varenda steg man adderar så tappar man per definition x antal procent av användare. En lång onboarding presterar generellt sett sämre än en kort onboarding, vilket är relativt självklart. Men genom att testa att lägga till att coachen fick frågan när är din nästa träning? Och så fick de en så här kalender pop-up, så de fick klicka på datum och sen fick de klicka på vilken tid. Så lyckades vi öka andelen coacher, nya coacher som skapade träningar, ökade vi jättemycket. Och sen så fick vi en högre drop-off i själva onboardingen, men den var väldigt marginell. Och det vi såg också, det var att när det var fler coacher som skapade en träning i appen så kom de ett steg närmare att klara av habit-loopen. De fattade appen mer, vilket gjorde att fler också bjöd in resten av laget som kom in och svarade om de kom på träningen eller inte, vilket gjorde att coachen fick feedback-loopen tillbaka.
Jag tycker det är så intressant. Alltså en del av onboardingen är egentligen inte att man går igenom sådana här tutorial på hur appen funkar, utan du börjar använda tjänsten och du utgår ifrån vad dina behov är. När är nästa träning? Det behöver vi veta så att vi kan ge dig värde. Det är liksom ganska stor skillnad på den där klassiska onboarding så här, skärmar med tutorials på hur det funkar och att faktiskt få använda tjänsten.
Precis, man brukar prata om vad som är setup, och setup är det man behöver från användarna för att de ska kunna uppleva aha-upplevelsen. Och då för oss är skapande träningen är en del av setup som vi behöver få in från användarna.
Grym.
Har du något mer experiment som du har lärt dig mycket från?
Ja, ett lite av ett så här favoritexperiment, bara för att det är roligt med experiment som är relativt så här drastiska och stora och som liksom ändrar vad det är för typ av app egentligen. Och det här experimentet, det var att vi ändrade lagkommunikationen från ett mer av ett så här postflöde ungefär som finns i Facebook, att man gör poster som ser ganska fina ut och sen så har man resten av laget som svarar oftast i kommentarer om några frågor etc. Det vi såg med det flödet var att det var framförallt coacher som gjorde poster. Och vi som är svenskar och demokratiska tänker att ja, men vänta nu, ska det bara vara coachen som informerar laget? Vi vill ha lite mer av en så här tvåvägskommunikation. Vi vill att även så här föräldrar och spelare ska engagera sig. Så då var det någon som kom på idén att om vi byter ut det här postflödet mot ett chattflöde ungefär som finns i WhatsApp med att man skapar olika typer av chattgrupper, så borde barriären minska, för det känns på något sätt så känns det relativt stort att man ska skapa en post, men man bara skickar ett meddelande i en chattgrupp känns som en lägre barriär. Det är i alla fall den tesen som vi trodde. Och det vi tänkte, det var att genom att ändra det här så kommer vi få högre engagemang i och med att vi får en större del av laget som kommunicerar och inte bara coachen som kommunicerar till resten. Så vi släppte det här på 50% av våra nya lag. Och det vi tänkte då, det var att ett högt engagemang skulle ge högre retention för att appen används mer helt enkelt. Och det andra metriken som vi ville skruva på var NPS, Net Promoting Score. Så att vi trodde att användarna skulle bli helt enkelt nöjdare. Och båda de sakerna mäter vi i appen. Men det som hände, det var att engagemanget, det höjdes dramatiskt. Jag tror att det var 20% eller så här galna, eller för oss är det galna siffror. Men vi såg ingenting på retention. Vi såg ingenting på NPS. Vi var väldigt så här frågande. Så här, varför har vi högre engagemang? Är ett högre engagemang bra i sig om vi inte ser att det påverkar någonting annat? Och det ledde till att vi kände att så här, det här, vi fattar inte resultatet, vi måste förstå. Så det slutade med att vi gjorde allt ifrån, åkte ut till Kärrtorps IP, vi högg coacher och föräldrar som stod där och kollade på sina lag när de tränade. Och bad dem testa appen, vi körde intervjuer med Heja-användare som hade fått olika versioner av appen. Och det vi kom fram till efter ett tag, det var att det fanns egentligen så olika typer av informationsbehov. Och dels så finns det ett behov för coachen att ha, det här är viktig lagkommunikation från coachen. Och det ska inte blandas med så här generella chattmeddelande som så här, är någon som kan skjutsa mitt barn till nästa träning eller tror ni att vi kommer slå de här på söndag? Så att det vi också fick som feedback från vår support var att det var många som tyckte att det var rörigt. Och så här, en tanke med Heja från början, det var att vi ville komma bort från det här röriga WhatsApp och textflödet. Och nu hade vi satt in det i Heja. Men däremot så såg vi att det fanns en behov av en chatt för att lösa enkla kommunikationsutmaningar som är någon som kan ta med sig vattenflaskor till nästa träning eller vad är känslan inför kommande match. Så att det allting ledde till slut var att vi har delat upp chattgrupper i en del av appen och sen så har vi kvar postflödet som fortfarande primärt är från coacher i en annan del av appen. Och det kom vi fram till genom ett experiment som inte gav någonting från början.
Så intressant. Jag älskar också att ni liksom gick själva, högg liksom coacher och lag och bara, hej, kan vi få prata mer? Vad har ni för behov? Så här, väldigt framåtlutat, väldigt hungrigt.
Ja, det är så här, av någon anledning, jag vet inte varför, så det tar allt energi att komma över tröskeln och gå ut och prata med användare. Jag vet inte varför det är så, men det kanske är något så här socialt. Men varenda gång man gör det så lär man sig så jäkla mycket.
Jag håller helt med. Jag har hållit på med det här i, vad är det, 9 år nu. Och jag tycker det är lika jobbigt, lika obekvämt varje gång jag ska gå ut och träffa och prata med folk. Men jag har aldrig ångrat det. Så här, första, andra personen man frågar känner mig som en fake. Typ, vad håller jag på med? Kan jag ens mitt jobb? Vad håller jag, alltså så här, hur ställer jag mina frågor? Tredje, fjärde, har värmt upp lite. Femte, sjätte, nej men nu känner jag att jag kan liksom ställa frågor. Och sen så blir det ju, hur många pratade ni med typ? Hur många gick ni och träffade?
Jag tror att det var typ så här, på Kärrtorps IP så kanske det var typ så här, 6. Och sen så pratade vi väl med 10-talet ytterligare våra egna användare som vi intervjuade i USA och England då online. Men jag tror att det är många, eller det är en del i alla fall, missförstår med kvalitativ feedback, det är att så här, man behöver inte prata med 30 personer, utan det man märker ganska snart det är att så här, men nu får jag inte så mycket mer lärande när jag adderar ytterligare en person. Och tanken, i alla fall för min del, med kvalitativ feedback, det är att till mångt och mycket förstå kvantitativ data. Och så här, varför är det som det är? Varför ser vi ingen ökad retention? Varför blir folk inte nöjdare? Men efter ett tag så märker man att så här, nu börjar jag ha koll. Plus att varenda gång man gör kvalitativa intervjuer så får man upp jättemycket nya tankar som man inte hade tänkt på om själva appen och så här, som skapar nya hypoteser. Så det blir någon slags så här, bonus.
Om du bara kort skulle beskriva, så här, vad är datadrivet arbete för dig?
Kortfattat så tänker jag att det är egentligen en process för lärande och förbättring. För jag tänkte tillbaka på mina år som jag jobbat med olika typer av analyser, så handlar det egentligen om det. Exempelvis när jag jobbar med på Bonnier News och med Expressen med att få journalister att jobba datadrivet, då kan det vara att bara man visar upp data på vilka artiklar som läses, vilka rubriker funkar, hur länge läser man en artikel, hur många av läsarna kommer läser klart artikeln, så lär sig journalister på vad som skapar intresse, vad som skapar faktiskt engagemang, eller om man jobbar med SEO, att man kan följa så här, trafik till artiklarna, hur man rankar etc. Så allt handlar egentligen om en process för lärande. Och det lärandet ska ju såklart leda till förbättringar, för annars så är det meningslöst.
Jag hade typ en följdfråga på det här som jag tycker är lite... Jag kan liksom snubbla lite på en förklaring i sig, men vad är det som skiljer det här som du kallar growth, product-led growth, med andra typer av processer inom agile eller design thinking? Liksom att sätta fingret på vad är det stora skillnaden?
Ja, det är en bra fråga. Men så här, i mitt huvud, nu kanske man så här, lyfter sitt eget område för att man gillar det så mycket. Men det jag gillar med så här, growth, som är alla definierar olika. Men growth enligt min definition är ett, så här, klyschigt, men det är ett så här, holistiskt tänkande. För att du tar in allt ifrån betalda kanaler till SEO, hur man kan skala det. Så det som ofta benämns som så här growth marketing, som det är en del av growth, men det tar också in andra delar som hur man jobbar med produkten, hur man får användare att komma tillbaka till appen, hur man får användare att bjuda in nya användare etc. Så att det är verkligen ett, så här, ett holistiskt tänk som genomsyrar allting. Och sen ser jag de andra delarna som så här, design thinking, hur man jobbar agilt. Det är egentligen olika delar som ingår i en growth-process.
Ja, jag köper det. Jag har också tänkt att en stor skillnad är att den här lite mer, alltså gå djupare in i arbetet med metrics, mätpunkterna, och mappa mätpunkter mot en kundresa. Det kan man ju göra i vilken process som helst såklart, men att det liksom är en, så här, att det är en nyckelaktivitet som man alltid börjar med.
Verkligen. Och sen en del andra saker som jag fattade mer av när jag började gå alltså Reforge-utbildningen, för tidigare jobbat med olika delar, det var egentligen att det var så här aha-upplevelse för mig att allting hänger samman och att det finns en så här etablerad teori. Så egentligen så är det som vilket hantverk som helst, att det går ju att lära sig genom att bara köra, men det finns en etablerad teori som går att lära sig och arbeta utefter.
Det är så solklart att du har inte behövt lobba för att jobba datadrivet i din organisation, utan det är som att det har varit från början.
Ja, men verkligen. Och det var så här, jag tror att jag sa det till dig, Joni, tidigare, att för mig väldigt så här, jag kom till ett dukat bord. Jag började på att heja för att så här, datastrukturen, allting fanns på plats. Det var fler företaget som hade gått Reforge-utbildningen, så man hade samma vokabulär, samma tänk. Och så det var egentligen bara att köra. Och för min del, när jag bytte från Bonnier, så tänkte jag så här, min nästa steg, då vill jag jobba med någon som ligger i framkant. Så här, jag är inte intresserad av att jobba med att digitalisera en organisation eller att kämpa för att få folk att jobba datadrivet, utan jag vill komma till ett företag som redan springer där jag kan lära mig saker.
Gud vad härligt det låter. Heja er!
Ja, heja er!
Ja, tack
så jättemycket.
Ja, det var en jättebra intervju. Tack, Andreas.
Ja, härligt, roligt.
Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba datadrivet, då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet. Screenshotta när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.